Okej, gott folk. Jag hoppas att, jag vet inte hur oroar ni är för det här med det 13:e. 13 är så här otursnummer, men det här är faktiskt avsnitt 13 och det är en fredag, så det känns ju lite läskigt så där. Är du vidskeplig, Kerstin?
Nej, tvärtom. Eller, min mamma var från Norrland och hon var väldigt vidskeplig. Men så man får inte lägga nycklar på bordet, mm-hmm. Det gör jag fortfarande inte, det kan jag absolut inte göra. Men då måste jag berätta en rolig historia, eller en sann historia som gjorde att min vidskeplighet försvann.
Alltså?
Ja, när jag första dagen jag skulle åka iväg till Karolinska institutet när jag började mina medicinstudier. Så det första jag gör är att tappa en spegel.
Oj!
Och det betyder 7 års olycka. Mm. Och att studera till läkare tar 7 år.
Oh.
Så då, men vet du vad, jag tänkte, det här ska inte bli mig om. Och det var faktiskt mina bästa 7 år i livet.
Just det, ja.
Så efter det så är 13 mitt lyckotal.
Mm-hmm. Så du har vänt på det liksom?
Jag har vänt på det.
Härligt.
Jag är aldrig rädd för att det är en 13:e.
Jag tänker att jag är nog inte så vidskeplig, men du vet, ibland om man känner att det är mycket på gång och sådär, då kommer ju de här gamla tankarna, speciellt, ja. Du säger från uppväxten, jag har likadant, just det här, nycklar på bordet, det är ju liksom ett helgerån, det får inte hända.
Och det här med svart katt, det är också obehagligt om en svart katt går över vägen.
Ja, just det, ja.
Men då ska den gå från ett visst håll, och det kommer jag aldrig ihåg.
Nej, just det. Och sen, det håller väl på att falla bort. Jag vet att i vissa regioner i världen, om blixten slog ner ett hus, och då byggde man aldrig upp det igen. Och sådär. Det kan man för sig förstå, det är ju en logik i det, men ändå. Ja, vi ska inte vara väldigt vidskepliga idag, men jag tänker att motsatsen till vidskeplighet är väl någon slags vetenskaplighet kanske.
Absolut.
Och idag har vi ett litet annat upplägg, va, Kerstin, tänker jag. Eller jag har inte sett ihop det i alla fall, för vi har ju fått in lite förfrågningar per mail.
Just det.
Du har fått flertalet mail, och jag har också faktiskt fått ett mail som jag tyckte var väldigt intressant. Och då kan vi väl också passa på att uppmuntra människor att ställa lite frågor. För det är ju så här att i generella ordalag kan man prata ganska mycket om diabetes också. Men sen liksom blir det ganska svårt att utröna vilken generell regel ska jag applicera på mig själv här. Och då kanske det kan vara skönt att få ställa direkta frågor. Och då lyfter vi dem här helt enkelt.
Ja, det tycker jag är bra.
Mm. Jag också. Vi ska börja med dina frågor eller med mina frågor.
Jag kan börja med dina, det går bra.
Då måste jag, nu avslöjar jag att jag inte ens har tagit fram den här. Alltså jag berättade precis här för Kerstin att vi har intagning den här veckan på folkhögskolan. Så att det är full fart. Och när man, alltså jag vet inte, är det så för dig, Kerstin? Du som träffar mycket patienter och så. När man möter en annan människa så är det som att mitt sinne hoppar in i den världen. Och sen är det nästan kämpigt att hoppa tillbaka och sen in i en ny.
Mm. Jo, men jag känner, jag är precis som du. Att jag kommer in i en annan persons liv och värld när jag pratar med dem, när jag lyssnar. Och, så. Mm. Och det tror jag är väldigt bra, för det uppfattar den personen som att jag verkligen är engagerad och lyssnar och delaktig. Liksom.
Ja, och jag vill ju vara den personen, men det känns som att när man då träffar 7-8 på en dag, som du garanterat också har gjort många gånger som läkare, så liksom, vem är jag då? Till slut. I allt det här på något sätt.
På torsdagar har jag en mottagning som är krävande psykologiskt. För då träffar jag 8-9 personer. Mm. En timme nästan per person.
Mm.
Och då går jag in i deras världar och hjälper dem på olika sätt.
Ja, fantastiskt.
Inte bara medicinskt utan även på alla möjliga
sätt. Ja,
holistiskt att det är. Mm. Men, och då, det är intressant, vet du vad de säger då när de går ifrån mig?
Nej.
Då säger de att jag känner mig frisk bara av att ha varit hos dig.
Det är ju fantastiskt. Det är ju bra betyg alltså.
Men det är bara för att jag lyssnar och inte tittar ner i papper. Eller jag tittar på dem och lyssnar och är med liksom i samtalet.
Ja. Jag kan vara lite dålig på planering och dålig på att veta vad är det jag ska göra 10:00 och sådär. Mm. Och därför så behöver jag också vara extra fokuserad för att liksom påminna mig själv om vad det är för någonting som är på agendan. Och det har jag upptäckt att när jag känner mig som mest så här, åh vad pinsamt att jag inte kommer ihåg vad det var vi skulle ha för möte. Då brukar folk i efterhand säga, gud vad du lyssnade fint.
Ja,
och då brukar jag tänka, tacka fan för det, jag visste ju fan inte ens varför du var här.
Ja, men det är nog, jag tror en läggning man har faktiskt. Det är någonting man, en del av ens personlighet att man är sån.
Mm, jag tror
du är någon sån också.
Jag tror också.
Men om du vill kan jag börja med
det. Nej, jag har tagit fram det här samtidigt. Jag är proffs, okay. Kerstin. Det är därför jag småpratar mellan. Nej, men det var en person här som egentligen har ställt frågan, hur vet jag att jag har reverserat min diabetes? Så det här tycker jag är en jätteintressant fråga. Och jag tänkte att jag läser mejlet egentligen.
Ja, gör det.
Och bakgrunden är att den här personen i december 2022 insett att han hade fastnat i en livsstil som inte var normal. Dels har det hänt hemska saker och det har varit en pandemi och matvanorna blev lite dåliga och sådär va. Sen då fick han göra en hälsoundersökning och hade ett HbA1c på 105. Alltså det långa sockret var på 105.
Ja, jättelångt. Ja.
Och man ska ju max ha 42 på den om man är... Och det korta sockret eller p-glukos var på 21, vilket är jättehögt det också. Sådär. Och jag träffade en vårdcentral och ställde frågan, hur blir jag frisk? Och fick svaret, det blir du inte. Och det är inte den första som har sagt den, står det så att säga. Sen har jag lyssnat på en podd. Och nu äter de metformin, tappat 14-15 kilo, tappat 15 centimeter i midjemått. Och nu är HbA1c på 45 och korta sockret på 5. Så att det liksom, nu börjar likna någonting. Blodtrycket inte helt där riktigt. Och så är frågan då återigen, hur vet jag om jag har reverserat min diabetes? Och jag tänkte, Kerstin, ska vi prova svara på det? Du svarar på det vetenskapligt och jag svarar på hur min upplevelse av det.
Ja, vem ska börja?
Jag tycker du börjar.
Jag börjar, okej. Okay. Definitionsmässigt så är det så att om du har ett normalt blodsocker, normalt HbA1c utan medicin, då har du reverserat din diabetes.
Enkelt. Så enkelt är det egentligen. Och jag krånglar till den lite mer. För min känsla är att dels skulle jag vilja ha med att man tål avvikelser. Alltså att man tål det här att det blir ett litet extra ätande. För att... återigen nu, tänk på att det förra perspektivet är det vetenskapen, nu pratar jag kanske mer värderingar och sådär. Och sen så tycker jag att man ska ha lite mer marginal på allting. Om vi säger att blodtrycket precis ligger i referens, att midjemåttet precis ligger i referens, att sockret ligger precis i referens. Alltså lite marginal är ganska bra att ha, för att då kan man också kanske koppla av på en veckas semester. Alltså att man kan göra det här, nu pratar jag alltså om med liksom det stora perspektivet. Så då. Sen tycker jag att man kan ju gå tillbaka och mäta insulinnivåer egentligen också, Kerstin. Vad tänker du där?
Ja, det kan man. Jag tänkte bara svara först på det, eller kommentera det du sa. För du har ju rätt i det. För är det så att man inte kan göra liksom avvika lite grann i sitt lite mer strängare kost, utan äta det man gillar eller på fest eller någonting, och sockret ändå inte stiger, då är det ju fantastiskt bra. Alltså stiger så det ska komma ner efter 2 timmar till det normala värdet, så att säga. Men så då är det jättebra, men om det skulle stiga då leder det till högre HbA1c.
Just det.
Så då fångar du in det där, kan man säga. Men och sen att ha bra marginal, det är också tecken på att annars är man ju på gränsen och tippa över hela tiden.
Precis.
Så att det är ju smart, mycket, mycket bättre. Annars så kan man säga att det är kanske reverserad, förstår du?
Ja, precis. Och jag tänker också att som människa behöver man ha råd att i 2 veckor få en allvarlig infektion,
absolut,
till exempel.
Eller väldigt mycket stress eller så.
Ja, eller att man kanske måste äta i flykten eller allt det. Jag har kallat det för metabol safe zone.
Klokt, jag tycker det låter jättebra.
Där man kan ha råd med
klokt. Lite mer. Och det är faktiskt, det ska jag komma på, för det är ju ingenting som jag har hört förut.
Nej.
Så det är väldigt bra, det är någonting du lärde mig som är väldigt bra att använda. Jag kommer använda det.
Ja, det tycker jag absolut. Varsågod, jag tycker att det är ett roligt ord i alla fall. Nej, så jag säger då till den här personen som har gjort en resa och på väldigt bra jobbat, det är Peppe. Står det som namn på det här, alltså fortsätt alltså, och med tanke på hur ditt socker har gått ner också, så är det ju en indikation på att du kan ju det här, du kommer ju att lyckas med det här, kör hårt.
Absolut. Och jag kan berätta att har man ett HbA1c på över 100, då har du medelblodsocker på 18, 19, kanske 20, så är det jättehögt medelblodsocker.
Oj.
Och det, man får sådär jättehöga värden om man släcker sin törst med mjölk och läsk och juice. Så väldigt många bara var sluta med det. Får mycket bättre socker. Mm-hmm. Så jag har också haft patienter som haft de där värdena och ändå blivit helt av med sin diabetes efter att ändrat på kost- och dryckesvanor. Så att säga.
Just det.
Utan medicin. Så att det funkar om man gör rätt.
Och sen tänker jag också, även om det kanske är lite flummigt uttryckt, men den här känslan i kroppen av att det här är svårt eller det känns lite osäkert, den tycker jag också neutraliseras. Det kanske både är psykologiskt men också alltså fysiskt känns det lite grann som att det tar en stund för kroppen att återhämta sig, så ge den tid och fortsätta ge den kärlek, så kommer det att bli guld. Liksom.
Absolut.
Det är min tanke. Vad hade du? Du hade också några där, Kerstin?
Ja, jag hade några stycken. Det är flera stycken, men en sak som jag tycker är viktigt att vi tar upp, och det var en kvinna som skrev till mig som brukar lyssna på oss och som var väldigt tacksam för att vi hade den här podden. Hon lärde sig mycket och mycket, jag ska se om jag hittar ett pappret här, mycket också precis som den här mannen, målinriktad att ha ett så bra blodsocker som möjligt. Hon heter Åsa och hon har då en familj med typ 1-diabetes, flera stycken. Och när hon nu är i nästan pensionär så har man upptäckt att hennes socker ligger på gränsen eller lite över det normala fasteblodsockret. Mm. Men hon är normalviktig och hon gör liksom allt rätt, kan man säga. Men hon är orolig för en massa symptom som faktiskt talar för att hon har insulinbrist. Så att hon har, det kan vara bra att veta, har man insulinbrist och har väldigt sträng kost så blir sockret normalt, för man klarar sig väldigt länge med det lilla insulinet man har om man är sträng med kost och är fysiskt aktiv. Det var ju så man behandlade typ 1-diabetes förr. Och jag har väldigt fler, inte många, men jag har fler patienter som har fått typ 1-diabetes i vuxen ålder, även som pensionärer, och som har hanterat sin diabetes på det här sättet i början. Innan, då behövde de inte insulin i början.
Just det.
Men den här kvinnan då, hon har symptom på otrolig törst. Kissar mycket på dagen. Trött, svårt att hålla fokus på värk överallt i kroppen. Och känner sig, hon styrketränar men det leder inte till någonting. Hon mår dåligt allmänt sett. Och trött. Och lite hjärndimma. Och det här undrar hon, och hon tycker det här är jättetråkigt. För hon, trots att nu sockret, fastemodsockret är normalt när hon har väldigt sträng diet, så har ändå inte symptomen försvunnit.
Nej.
Och hennes läkare tror då att hon har någon slags prediabetes. Han har inte fattat vad det rör sig om.
Just det.
Men då är det så här att om i hennes fall, eftersom hon har anlag för typ 1-diabetes. Det ärvs ju inte. Det är ju liksom benägenheten att få en autoimmun sjukdom som ärvs. Där typ 1 är en variant. Om hon har 2 stycken nära släktingar med typ 1 så är det... Så måste man misstänka att det här är frågan om typ 1. Diabetes i tidigt skede. Och det kollar man med att mäta ett insulin C-peptid. Och är det då lågt, då vet jag att det är det.
Just det.
Då är det väldigt lågt. Då är det under 0,3 brukar vi säga. Oberoende vad sockret är. Och sockret är väldigt, väldigt lågt. Klart, om det skulle vara 2-3, det är det ju inte i det här fallet. Då stänger ju bukspottkörteln av insulinproduktionen, så då är det lågt normalt. Men om sockret ligger på 6 till exempel och det är låg C-peptid, då vet jag att det är ett betacellssvikt. Och nästa steg, om man är orolig, det man gör, man tar GAD-antikroppar. Man tar antikroppar då som är kopplat till diagnosen.
Typ. Just det.
Så att fast man är 60-65 år, till och med 75, så kan man få typ 1-diabetes. Skillnaden är då mot när man är barn, det är att det tar lite längre tid att få de här att bli riktigt sjuk. Och att sockret stiger väldigt mycket och att man då får syre för att man bryter ner. Om man inte har någon insulin, då bryter man ner fettet och så bildas det syre och ketoner så att säga. Men så långt har det inte gått för henne. Men hon hade då ett HbA1c också som låg på 44, som var för högt. Inte diabetes, ja, i den åldern så får man ha högre för att diagnosen diabetes ska ställas. Men allting talar för att det här är början på en typ 1. Och då kommer hon må mycket bättre när hon får insulin.
Just det.
För det är insulinbristen som ger henne många av de här symptomen hon har.
Mm.
Så det är bra att ta upp det här, för många i vår podd kanske har typ 1 egentligen. Man tror att man har typ 2 bara för att man är äldre.
Mm.
Eller hur?
Ja, absolut. Alltså, och min känsla just med insulinbehandling är ju också att den är lika tokig när man ger den till någon som har mycket insulin, så att säga, som den är, som det är tokigt att det är många människor som är rädd för insulin. För insulin är ju...
Eller som inte får det.
Precis, för att man ska väl snarare tänka sig att, som man ska kanske tänka med alla andra mediciner, att en onödig medicin, ja men det är dåligt, men en nödvändig medicin, det är ju fantastiskt.
Ja visst.
Så är det.
Så jag skickade dig en lista på allt bra som insulin gör.
Har du gjort det?
Ja, och det skickade jag också till, jag tror det, men jag skickade till henne i alla fall.
Aha.
För att hon skulle se varför hon skulle må mycket bättre om hon fick insulin.
Mm.
Och varför man, om man har insulinbrist, måste ta insulin.
Ja, självklart. Det finns ju ingen vits i att försöka kompensera med det. Och jag tänker, jag då som älskar muskler, du kommer inte få någon muskeltillväxt utan insulin.
Nej, det får man inte.
Nej, så enkelt är det.
Tillväxtfaktor, precis.
Och då står man på gymmet faktiskt i onödan.
Mm,
så det vore ju, och insulin används ju faktiskt i vissa fall som doping på gym för att bygga muskler när man lägger det lokalt. Så att då får man förstå att det är en bra sak. Nej, men så balansen där. Behöver man insulin, då är det jättebra. Jag tycker att det var spännande att du pratade om hur man behandlade typ 1 diabetiker förut då, när man inte hade något insulin.
Mm.
Och då måste vi väl tillbaka till slutet på 1800-talet, va? Vad heter han?
Ja, ända fram till 21 eller 23 då de hade kommit på det här med, alltså du vet, den här hunden.
Ja.
En hund som vann ting och bäst, de här som fick Nobelpris. Redan på 1800-talet kom man på att det måste bildas något hormon i bukspottkörteln som reglerade blodsockret.
Aha.
Men så kunde man isolera det då på, ja, jag tror det var 2018, så bara efter några år så blev det ju revolution, kan man säga. Ja. Positiv, det vill säga massor av barn som fick typ 1 överlevde.
Mm.
På grund av att de fick det här insulinet som man hade isolerat först från en hund. Och det här är ju det snabbaste Nobelpriset någonsin. Efter en upptäckt.
Jaha.
Bara tre år.
Det gick fort, det var, alltså.
Alltså, det brukar ju ta 50 år. Det brukar ju ta jättemånga år. Normalt sett så måste man visa att den här upptäckten har haft en stor betydelse. Och det ser man, och kunna påverka annan forskning. Och det ser man ju oftast inte på en gång, utan det tar ett tag innan man upptäcker det.
Mm.
Så att det är normalt att det kan ta 20-30 år innan en upptäckt leder till en Nobelpris.
Mm.
Men insulinupptäckten var ju fantastisk.
Kanske en av de viktigaste medicinska upptäckterna.
Ja, det tycker jag.
Mm. Ja, jättespännande. Diabetes, det har väl hetat så länge också. Det betyder väl genom det har någonting med vätskan, som, alltså genomrinnande.
Ja, just det. Att man, ja, det kan man säga. Och mellitus, som det heter, det är honung. Att
precis.
Det är vätskan som rinner igenom och smakar honung.
Ja.
Förr i tiden smakar de ju på urinen.
Mm. Det var svårare att vara läkare då kanske.
Det kanske var någon annan som fick smaka än läkaren, jag vet inte. Men det är roliga, men det är idag som de mammor och pappor som har barn, småbebisar med typ 1, de ser ju att det bildas sockerkristaller i blöjorna, byxorna på dem.
Just, ja. Ja, spännande. Och där fick vi ett bra svar till Åsa där också. Jag kan hoppa in med en fråga lite här mitt emellan som jag faktiskt skickade till dig. Och sen hade vi haft en liten break. Vi har haft lite andra saker för oss. Och det var ju det här. Alltså jag skulle vilja ha en lite mer tydlig förklaring. Varför är folk mer bekväma med högre blodsocker efter diagnos? Och bakgrunden är så här, va. Att det är många som upplever att när deras blodsocker går ner till normala nivåer, efter att de har fått behandling just efter diagnos, så tycker de att de mår sämre än vad de hade mått när de har höga nivåer. Vad har du för svar på det, Kerstin?
Och för det första så är det väldigt många som säger att de mår bättre.
Ja.
Som säger till mig, kan man må så här bra? Det visste jag inte. För man har ju haft sin diabetes kanske i mellan 3 och 5 år när den upptäcks.
Just det.
Haft högt socker. Och då, för det är ju faktiskt så att man mår bättre egentligen. Men då är det, hjärnan kan ju ställa in sig på en nivå och säga att det här blodsockret på 8 är normalt för mig. 8-9. Mm. Och så sänker man det, då upplever man det som en känning.
Just det.
Det är mer sänkningen som upplevs, inte att det sen ligger normalt liksom, egentligen.
Nej.
Den tror jag också att det kan vara psykologiskt här, att en del de tycker det här är jobbigt att ha diabetes, och jobbigt att behöva äta medicin, och jobbigt att behöva följa de här levnadsråden liksom. Och då är det mycket lättare att ha lite högt blodsocker och må som man har gjort i flera år.
Mm.
Förstår vad jag menar? Liksom det är inte bara medicinskt att man mår bättre, utan det är också psykologiskt hur man...
Mm. Men den här sänkningen då, på något sätt så känns det som, alltså om sänkningen sker på kort tid under en dag till exempel, att man har 10 i socker och sen går blodsockret ner till 5, vilket är ett normalt socker, men du menar att då själva sänkningen kan upplevas jobbig?
Ja, absolut. Så då kan det trigga igång det här stresshormonpåslaget.
Just det.
För att om termostaten inställer lite fel, så att säga, om hjärnan tror att det ska vara lite högre blodsocker, och det sänks, så reagerar hjärnan på att höja det igen. Ungefär som när vi går ner i vikt, så tror hjärnan att vi ska väga mer, och så gör den så att vi blir hungriga och vill äta mer.
Mm. Det är jättespännande. Alltså. Men min upplevelse, Kerstin, är att många gånger handlar det mer om måltiderna innan än vad det gör om hur man mår precis just nu, och att det är det som är så svårt med diabetes. Det är inte lätt att se hur det hänger ihop, och att man då, ja men titta, jag hade jättelågt blodsocker efter den här måltiden, så duktig jag var. Ja, fast hur högt, alltså en timme innan kanske man hade väldigt högt blodsocker, va? Så. Men finns det annars någon för jag hörde någon som resonerade, det här är högst anekdotiskt, alltså att någon bara har sagt det, men att just att liksom att eftersom man har en viss insulinresistens, man är liksom lite ineffektiv i att plocka upp energin, så har också kroppen nästan ett behov av ett högre socker till slut, för att det är ett ineffektivt system som typ behöver det. Alltså,
nej.
Och det finns ingenting i det.
Ingenting.
Nej.
För det som, alltså, för det första, om man har ett högt blodsocker, så betyder det att det inte kan tas upp i första hand av muskler.
Mm.
Musklerna är en stor viktig källa. Det andra är att det kommer ut massa socker från levern. Det är också en orsak till att det är högt blodsocker. Det kan man säga det är huvudorsaken. Socker tas upp i alla andra vävnader, delvis oberoende insulin, men mera beroende av en annan tillväxtfaktor, IGF, insulinlik tillväxtfaktor. Och det kan också vara över en gradient, så att säga. Men väldigt mycket av det här sockret tas inte upp, så att inne i cellerna kan det vara en slags sockerbrist.
Just det.
Förstår du?
Mm.
Och i de cellerna där det tas upp ändå, ett överskott, där blir det istället sån här oxidativ stress. Mitokondrierna klarar inte av det här.
Mm.
Det bildas mjölksyra i cellerna. Och allt det här gör att cellerna, man blir trött. Alltså, cellerna blir trötta och funkar inte. Och kan inte producera lika mycket energi.
Just det.
Så det är en bil som går på tomgång. Liksom. Det funkar inte. Så att, det kan ju inte göra någon piggare.
Nej.
Men, utan det här sitter i hjärnan liksom.
Ja, men så med det resonemanget så skulle liksom den här, vi äter en liten rejäl måltid nu då, och sen blir vårt blodsocker lågt, så skulle det kanske snarare kunna vara så att ja, men du har ju tvingat din kropp att ta upp en massa socker, och det kanske har gjort dig trött, som socker som den inte behöver.
Ja, absolut.
Just det.
Det är det som gör dig trött. Och jag hade en annan patient som fick av mig låna en Freestyle Libre, den här kontinuerliga blodsockermätaren, för att kolla, istället titta om hans olika symptom berodde på lågt blodsocker.
Mm.
Han hade ingen känd diabetes, men då visade sig att han upptäckte själv, han var väldigt sådär, ska jag säga, noggrann, Han upptäckte att han mådde ju bäst när blodsockret låg mellan 4,5 och 5,5 eller 6. Mm. Men när sockret började stiga upp till 7 eller 9, då mådde han dåligt.
Ja, visst.
Det är intressant. Mm. Så att även i icke-diabetiker kan sockret stiga så om vi äter fel. Mm. Och som jag berättade själv, när jag åt massa godis i en studie. Mm. Under en halv 20 minuter. Mitt socker låg på 11 hela tiden.
Just det.
Alltså jag inte har diabetes. Mm. Inte ens igång prediabetes.
Nej. Nej, och det är ju, man förstår ju också att de här liksom livsmedlen som vi kan stoppa i oss, de är så, kroppen tar ju upp dem som rent knark nästan. Det går så fort och det går undan alltså. Så att, och jag tänker på det här med att dricka läsk. Jag har ju druckit läsk mycket som ung. Och nu hade jag, det var på någon restaurang, alltså på någon sån snabbmatsrestaurang som jag fick Sprite. Sprite smakar nästan identiskt, zero och vanlig. Och jag fick vanlig. Och satan vad jag vart att känna mig. Alltså jag mådde inget bra.
Nej, jag förstår.
Och då var inte sockret speciellt högt, men känslan var jobbig. Men jättespännande. Då fick vi lite mer förtydligande av det alltså. Det är inte så att det här, alltså, du mår troligtvis inte ens bättre på högre värden, utan och om du gör det så är det vanans makt, och den är ju, som vi har pratat om många gånger, väldigt stark.
Ja, väldigt stark. Mm. Och förväntningarna liksom, vi kan må, det är så intressant, bara vi tror att vi kommer må på ett visst sätt så gör vi det innan vi borde göra det, om det förstår jag.
Jajamensan. Vi
om man vet att en måltid, att den här maten kommer jag må illa av, då mår vi illa innan vi börjar äta den.
Ja. Och det där är så intressant att du valde det exemplet, Kerstin. För som jag berättat för dig och för alla andra lyssnare, så äter jag konserta, vilket gör att min lunch är mitt mest illamående state. Det är då jag mår som mest illa, alltså har svårast att äta. Och jag tror att det var den här veckan som det har varit så jäkla stressigt, va? Alltså full fart, bam, 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 bam. Och sen så har jag gått 3 dagar och jag har ätit lunchen med god aptit i 3 dagar. Ta mig 17. När jag inte hade tid att fundera över hur jobbigt det skulle bli att äta lunch, så blev det bättre alltså.
Ja.
Men sen ska man ju också komma ihåg att, så att alla ni som tänker att det bara sitter i ert huvud, det är inte bara i ert huvud. Alltså jag menar, den känslan är precis samma känsla som om det vore i kroppen. Så att det är också svårt. Det är svårt.
Absolut, absolut.
Det finns en förståelse. Men du hade nog fler frågor där, va, Kerstin, eller?
Ja, jag hade det. Och det var en, tyckte jag var, och det är en lång och en kort. Eller jag kan göra alla svar långa faktiskt. Men det var en, tyckte jag var intressant. Det var en kvinna var det väl också, ja, som hade börjat den här lågkolhydratkost för att gå ner i vikt och få bättre blodsocker. Och även tog hon metformin. Hade jättebra sockervärde då. Men problemet var att hon blev så förstoppad.
Just det.
Mm. När hon åt den här maten. Och hon undrade, vad ska jag göra åt det? För det, liksom, varför blir det så? Och då gav jag henne utförligt svar. För det första är det väldigt vanligt att just kvinnor blir förstoppade. Mm-hmm. Men det som händer är att man, det, en orsak kan ju vara att man inte prioriterar att gå på toaletten regelbundet. Man hoppar över, man håller sig liksom. Man har inte tid.
Alltså typ kvinnofällan, att man ska finnas för någon annan istället. Och,
ja, precis. Ja. Oftast när barnen är små, allt det här.
Just det. Mm.
Och då, och det kan också vara lite problem efter förlossning och så. Men så det är ganska vanligt hos kvinnor. Men just det här, man måste ha en vana för att det ska funka. Mm. Det är precis som sömnen, du ska lägga dig samma tid på kvällen. Då funkar det bättre än om du varierar det här. Samma sak med de här toalettvanorna. Men sen så när man fastar då eller äter lågkolhydratkost, då får man i sig mycket mindre vätska.
Mm.
Och vi måste dricka 1,5-2, alltså när vi äter en sån typ av kost måste vi extra 2 liter vätska.
Mm.
Vi får dessutom ont i huvudet om vi inte gör det. Men och då blir, om man dricker för lite vätska, det är ju vatten i första hand, men även kaffe och te kan vara, då är det så att kroppen suger åt sig all vätska från avföringen, och så blir det väldigt hårt.
Mm.
Och så blir man förstoppad av den där. Och sen kanske man äter för lite fiber, att man väljer en kost som inte är fiberrik.
Just det.
Så det gäller att vätskan är superviktig och val av kolhydrater är jätteviktigt. Då undviker man det här problemet. Så jag tror många kan uppleva det här när de fastar eller äter lågkolhydratkost. Mm.
Helt klart. Nej, jag känner igen det. Och jag känner också igen diskussioner som har varit kring det där. Och jag brukar titta på, man kan ju titta på sitt kiss egentligen, vilken färg det har och sådär.
Det är jättesmart.
Och efter en fastedag så är det ett gissel att lyckas få det att inte bli för gult, så att säga. Mm. Och jag tror att man dels behöver fylla på, alltså jag tror att många gör så att, oj just ja, vattnet också. Och så dricker man 8 deciliter vatten. Och det tycks inte funka lika bra som det gör om man dricker lite regelbundet under dagen. Stämmer det kanske?
Ja, det stämmer. Ja. Precis.
Det var högst, jag bara har haft den känslan. Sen vet jag inte, det här med salter, alltså att man, om man då fastar, att man fyller på med någon typ av salt. Finns det något vetenskapligt belägg för det?
Ja, det är också bra. Alltså, det kan motverka det här med huvudvärk och så vidare. För att om man får för lite mineraler, då påverkar det också att vattnet faktiskt går ut i vävnaden mer än att det stannar i blodbanan. Mm-hmm. Man måste hålla den här osmotiska trycket. Det gör det med salterna.
Just det.
Eller protein eller vad du har, och socker. Men så att det, kroppen försöker ha jämvikt där. Så att då försöker man att den här, ska jag säga, mindre trycket i blodbanan på grund av att det inte finns något salt. Det gör att man försöker få ut vätskan så att det blir mer högre koncentration.
Just det.
Då kan man få lite ödem, svullnad i benen och runt ögonen.
Just det. Ja, det...
Och blodtrycket kan påverkas. Men så det är ju viktigt alltid. Jag brukar tänka att vätskeersättningsmedel kan vara bra. Mm. Eller att dricka buljong är jättebra. Det innehåller inga kalorier men massa salter.
Mm. Så det är jättebra tips. Sen måste jag säga, jag som just det här med magen och få fart på magen, alltså att jag måste få säga rörelse. Mm. För att alltså en liten kort, precis, om man nu har förmågan att till exempel jogga lite eller röra sig där det går lite upp och ner, alltså det är magi för magsystemet. Alltså.
Exakt, och det skrev jag i mitt svar också till henne, att vara igång, jätteviktigt, all typ av rörelse. Och gå i trappor eller gå ut och promenera eller gå i terräng.
Mm.
Det är jättebra.
Nej, för det finns, alltså, om jag spelar fotboll, en match till exempel. Då kan det nästan kännas som att någon har varit in och masserat varenda del av insidan. Man är nästan, åh gud, jag måste vila magen för att man sprungit runt. Så att det är också, precis, en bra idé.
Men förstå, de här tre sakerna, vatten, fibrer och vara igång. De tre funkar om man följer dem faktiskt. Mm. I värsta fall får man lägga till något sånt här bulkmedel, fiber, som man kan köpa receptfritt på apoteket.
Men då vill jag också passa på att skicka en liten passning, för det här är ju också frågan om LCHF. Jag ska inte såga LCHF så, men där har man också tagit ner behovet av fiber väldigt mycket. Man, i vissa sammanhang säger man att fiber knappt behövs, och jag säger så här, vad som är rätt eller fel, men det är klart som 17, ett grönsaker. Det finns ju jättemycket fina fiber i grönsaker också. Så sikta inte på noll kolhydrater.
För guds skull. Det är farligt.
Ja, och det är dumt. För grönsaker är fantastiskt. Så ät grönsaker.
Och vet du vad? Det kommer en studie nu som man har väntat på jättelänge. Mm. Jag har inte fått tag på den. Jag har bara hört sammanfattningen. Men jag måste få tag på den. Där man har tittat på olika populationer som har ätit under 20-30 år, typ låg, alltså LCHF kost, och då visade sig att det var inte alls bra för hälsan.
Nej. Alltså,
och lång sikt.
Jag har också letat efter studien. Mm. Jag hittade en på ett ställe, kostade 700 kronor, och då var jag för snål. Jag hade inte. Men det som jag skulle vilja titta, jag vill gärna titta på den innan jag säger någonting om den, men jag känner också att det vi måste komma ihåg när vi gör förändringar i vår kost är att vi vet ju saker om kost. Vi vet att fler omättat fett är gynnsamt att lägga till i vår kost. Vi vet att det är bättre att ta bort lite omättat fett. Alltså vi vet ju de här sakerna, och det kan man göra i kombination med många koster, men man behöver inte ta bort den kunskap som vi har. Det, nej, tycker jag, precis, är synd om man gör faktiskt.
Det jag håller på mycket med mina patienter, det är den här tarmfloran.
Mm.
Så du har de elaka och goda bakterierna så att säga. Och de kan vi påverka ganska lätt. Och har vi massor för mycket elaka bakterier, vilket vi har, om vi äter fel. För de gillar godis, de gillar choklad, fett och socker. Mm. Liksom. Eller en som western, alltså western diet som det kallas för. Snabbmat gillar de jättemycket. Men de gillar inte fibrer. Det gillar de goda bakterierna. Och har man för mycket av den här elaka varianten, då skadar man slemhinnan i tarmen och så får man även immunförsvaret påverkas. Och då kan man få en inflammation i kroppen. Så många av de symptom man har och även ett högt socker och framförallt viktökning kan bero på det. Så därför är fibrer viktigt, för du ska göda de goda bakterierna.
Mm. Ja, jag har aldrig ställt mig emot fibrer, utan däremot så har jag ställt mig emot tanken att jag måste äta makaroner för att få i mig fibrer.
Det är alltså, konstigt.
Förstår du vad jag menar?
Det var konstigt, ja.
Och där faller jag tillbaks till det här liksom. Det var precis, jag tror att det var igår som en person skrev att jag har minskat på det här med ris och sådär liksom. Men nu har jag fått en tablett ifrån min läkare, och det var Januvia som den har fått. Och min läkare har förbjudit mig att minska på kolhydrater när jag äter den, för att det är farligt för någonting.
Nej.
Jo, det här är verkligheten.
Jaha, alltså vi det är helt fel.
Jo, men vi ger alltså patienter en tablett som gör att de måste behålla sin livsstil.
Nej, men det är fel. Läkaren har fel dessutom. Jag tror att det var Jordians som gav antagligen, men det är absolut fel.
Jag menar Jordians, du har helt rätt. Ja.
Det är fel. Det är liksom dessutom fel.
Mm. Och det är det som har också blivit problemet med det här med lågkolhydrat och inte det. Att vi saknar ju definitioner. Vad betyder det? Om jag äter ägg och bacon 3 gånger om dagen i resten av mitt liv, då förstår jag om inte jag kommer må så bra efter ett tag. Men om jag äter alltså 300 gram sallad, några kokta ägg till frukost, så kommer jag inte att dö av det. Det är inte det jag kommer att dö av. Och det finns, jag tycker det är jättesvårt. Det blir väldigt odynamiskt när vi pratar om det, tycker jag. Mm. Spännande i alla fall. Det var om det. Det finns ju fler frågor. Hade du fler frågor, Kerstin?
Jag hade en fråga också om, det var en man här som funderade mycket, varför är muskler så viktiga? Alltså, varför är muskler så viktiga? Och då, det kan ju du svara på först och sen kan jag svara på.
Alltså okej, jag ska svara på det, jag ska försöka svara på det lite mångfacetterat då. Och jag tänker att om vi tar, inte i ordning om vad som är viktigast utav de här argumenten, men en anledning till att muskler är viktiga som jag tycker, det är att jag upplever att min kropp är stark och jag känner mig friskare utav dem. Att jag kan hjälpa till med saker, att jag kan bidra på olika sätt, att jag blir lite finare. Det är så här två saker som man kanske inte tänker så mycket på, men jag tycker att det är fullvärdiga argument helt enkelt.
Absolut.
Sen alltså, muskler har en jätteviktig funktion i att skydda oss från skador. Alltså att inte göra oss illa. Och det är ju en fantastisk egenskap. Jag tänker framförallt på musklerna runt mage och rygg, som kanske skyddar oss från ett diskbråck eller andra saker. Så musklerna är också där för att skydda oss. Sen är ju musklerna fantastiska, för att ju mer mängd muskler vi har, ju mer mängd liksom vävnad som behöver socker har vi. Och det är sockret som är i blodet som vi vill bli av med. Så helt plötsligt så skapar vi container för det som sitter på kroppen och som behöver mer. Och mitt sista argument är att det betyder att du får mer kubik på din motor. Din motor behöver mer bränsle. Och då kan man ju tycka att utifrån ett miljöperspektiv låter ju det helt dumt. Ja, det är det säkert också. Men vi har bränsle, så det är lugnt. Så därför behöver vi också muskler. Det var mitt svar, Kerstin.
Jättebra svar. Det var verkligen... Jag sa ungefär samma sak och lite till. Men för att det vi inte tänker på, det här med att vi behöver, alltså musklerna kan vi använda till så mycket.
Mm.
Nyttigt så att säga, för andra, för oss själva. Och jag själv är motiverad att gå till gym och stärka mina muskler, eller få starkare muskler generellt. Dels att stärka den här kår så att jag får mindre ont i ryggen. Mm. Ländryggen, som är vanligt, väldigt vanligt för man. Har sämre bukmuskler och sämre ryggmuskler. Ja. Så att säga. Det andra är att jag måste vara så stark så jag kan lyfta min man som är 90 år när han ramlar. Mm. Och det är motivationen för mig som är en drivande liksom. Ja. Och det funkar. Ja. Jag är så stark så jag kan hjälpa honom nu.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och ryggverken går också bort. Men den är väldigt, det är väldigt, träning är ju en färskvara. Så har man inte gjort det på några veckor så måste man nästan börja om ett tag. Mm. Men precis som du säger, sen är balansen jätteviktig för att vi inte ska ramla, eller hur? Mm. Så det är ju, så, och för vår psykiska hälsa, för då frisätts det. Det är ju ny forskning som har visat de senaste åren att det frisätts ämnen i musklerna när vi använder dem. Som cirkulerar i blodet och kommer upp till hjärnan och påverkar vårt välbefinnande. Mm. Signalsystemen där, så att vi känner oss mer nöjda med livet, gladare, piggare och mindre ångestfyllda och deprimerade. Mm. Så man har ju börjat använda träning också vid depressionsbehandling.
Just.
Och nu vet man mekanismerna. Nästa steg är att man vill plocka fram det där ämnet och ge det som en medicin. Men jag tycker träning är mycket bättre.
Ja. Men och sen just den här...
Det har så många effekter. Och sen som du sa, sockret. För då vet jag att 70% av vårt blodsocker nivå kan förklaras av vår muskelmassa, det vill säga att musklerna tar upp under dagtid då, när vi är aktiva, jättemycket av vårt socker. Mm. Och har vi inga muskler när vi blir äldre så blir det ju mindre och mindre muskler och mer fett istället. Ja. Då stiger blodsockret bara av den anledningen. Och jag har gjort en studie för massor av år sedan där på friska individer där vi tittar på män och kvinnor i olika åldrar. Och då såg man att männen, när de hade passerat 65, hade mycket högre fasteblodsocker än kvinnor. Mm. Och högre insulin, fast de inte hade diabetes förstås. Men de hade högre, signifikant högre. Och då var mina kollegor jätteförvånade över det. Och förklaringen är att männens muskelmassa hade minskat.
Mm.
Och hos oss kvinnor är inte det, det är viktigare hos män, det är väl intressant. Och så hos kvinnor är fettväven viktigare, för vi ska liksom spara energi för vår avkomma när vi ammar eller är gravida. Mm. Och för männen är muskelmassan jätteviktig, för vi ska försvara vår avkomma och jaga våra byten och
just
en annan funktion liksom.
Ja, det är fantastiskt.
Det är spännande.
Två sådana här mini-studier som jag tittade på som var ganska roliga var ju en där man kunde mäta en mans vadmuskel och avgöra hur stor risk det var att de fick diabetes. Mm. Och den andra var rumpan.
Vilket, intressant, ja, just vilket det. Jag det är verkligen var sant.
Så jag tycker att det är roligt när man gymmar och sådär, så kan man säga, men jag försöker få en stor röv, för det är bättre än att behöva ta sprutor.
Jo, men jag brukar säga sätesmuskeln, rumpmuskeln och lårmusklerna är jätteviktiga.
Och det är för att de är så stora. Det är därför.
Ja, precis. Det är de största musklerna.
Ja, och sen har du de här som finns i ryggen. När jag gjorde min diskbråcksoperation, jag tränade ju ända fram till sista dagen, så då sa faktiskt min läkare under när han gick igenom MR-bilderna, så sa han så här: vet du, det här är den mest vältränade ryggen jag har opererat.
Vad härligt.
Ja, och det var väldigt kul att höra. För jag förstår ju att har man ont i ryggen, då blir man ju ännu mer passiv. Men jag höll i. Jag var väldigt
enig. Jättebra. Och då återhämtar du det snabbare förstås.
Jag spelade fotboll efter 6 veckor.
Ja, det är otroligt.
Gjorde jag. Och då hade det kliat i mina ben i 3 veckor. För jag fick ju vänta på såret, för det var ju naturligtvis. Man ska ju inte vara olämplig. Nej, så att, muskler. Men risken med muskler, och det vill jag varna alla för, det är ju att det kan hända att det kommer fram främlingar till er och vill fika med er. Och det kan ju vara en dålig biverkning då kanske.
Vi är för snygga, menar du?
Ja, precis. Helt enkelt. Mm. Ja.
Men jag kan säga bara som bisats här, eftersom min man är gammal, är mycket äldre än jag, och han har hållit igång och varit aktiv i hela sitt liv, fast också jobbat väldigt mycket, men så liksom gillar att sporta, och nu när han på ålderns höst så promenerar han då 10 000 steg per dag.
Mm.
Och så går han lite på gym, och det gjorde att han klarade en ganska svår infektion nu.
Mm.
Så han legat 3 gånger på sjukhus de sista 14 dagarna.
Just det.
Och var jättedålig och gick ner i vikt och kunde inte bolla någon mat och ingen aptit och allt det där. Men nu när infektionen försvann, så nu har han redan nu återhämtat sig och börjat gå igen. Och aptiter. Och det hade aldrig gått så bra om inte han var så tränad.
Nej. Nej, så det är det här skyddet också. Alltså.
Det är skydd, som för dig, det var för dig också. Ja. När du...
Så jag tror att vi måste tänka lite längre så också. Så det är väl det som är grejen med muskler. Så, och jag förstår ibland att folk kan tycka så här, men vad fan. Ska jag stå där och spänna mina muskler sen? Det är inte det handlar om, utan det här handlar om bara att vara stark för din egen del.
Helt och att må bra, helt enkelt.
Helt klart. Var det dina frågor idag, det, Kerstin?
Det var mina frågor idag, ja.
Helt underbart. Det går, alltså, det är så spännande att prata med dig, för att många gånger när jag sätter mig här så kan jag känna så här, åh gud, hur ska jag hinna idag? Det går, alltså, ja, och sen så bara försvinner tiden. Och sen så liksom, har den passerat på något sätt. Ja, men ska vi nöja oss så och skicka
en... Jag tycker det är bra.
Ja, jag tycker också det. Och så skickar vi en liten uppmuntran till er som sitter där hemma. Dels berätta för era kompisar om den här podden. Nu har vi märkt att det dyker upp lite mer och mer lyssnare. Det tar ju en stund att etablera sig som podd. Och vi har ju inget syfte här att tjäna kosing eller att bli rika. Eller det är möjligtvis någon berömmelse då kanske. Det har jag svårt att säga ifrån mig på eftersom jag är en riktig teaterapa. Sådär. Men du, Kerstin, du är ju redan berömd, så att det, är liksom, det kan inte vara det heller för dig.
Men vi gör det här för vad heter det, för att folk ska få bra råd då. Mm. Må bra liksom, eller hur? Det är för hälsan skull.
Ja, det är bara därför. Och jag önskar att jag hade sparat alla mejl som jag har fått när folk har sagt tack, för nu har det löst sig och sådär. Mm. För det hade varit roligt. Men det är faktiskt någon varje vecka som hör av sig. Och du som är där hemma nu, en påminnelse till dig. Alltså, du förtjänar också att må bra. Även om det är en slitsam resa så kommer det att vara värd det. Det säger jag. Du, Kerstin, helgen då? Nu är det sommar. Jag kommer aldrig mer att ha långbyxor. Jo, men inte på några månader.
Det är underbart.
Det är helt underbart.
Det går så fort nu också. För en vecka sedan fanns det inte ett grönt blad på träden här i Stockholm. Nu är det underbar ljusgrön färg överallt.
Ja, vi har börjat att se någon knopp här också. Och jag har ju liksom, det var 27 år sedan förra året som jag spelade fotboll i ett lag senast. Så att nu är det ju bara ett år sedan eftersom jag spelade förra året. Men jag jagar fortfarande ett av mina mål då. Att göra ett mål i division 7.
Ja.
Så jag matchar mål, här igen. Vi får väl se.
Håller tummarna.
Ja, det kommer behövas. Det vore kul. Det kan behövas.
Men vad spelar du för någonting i laget?
Jag spelar faktiskt framåt, så att det är ju jag som ska göra mål. Men vi har en annan spelare som är otroligt duktig, så slår de bollen till han mer.
Det kan vara en assist.
Ja, en assist kanske.
Det räknas också.
Ja, något poäng där, det måste jag få. Fantastiskt, David. Men du, Kerstin, då önskar jag dig en trevlig helg, så ses vi igen när vi ses. Okej.
Ja, det gör vi.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Tack. Hej då.